det är ju ett detektivarbete, men med hjälp av de anhöriga så kommer man ju en bra bit på väg. Och det är kanske det som är den här utmaningen som verkligen gör det så speciellt att arbeta med de här personerna, för att man måste ta stöd av omgivningen, ta stöd av teamet och sjukgymnast, arbetsterapeut. Ibland till och med syskon som kommenterar saker.
Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NKA är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation, och det är det vi vill göra med denna podd.
I detta poddavsnitt kommer ni att få lyssna till ett samtal med två läkare som båda har lång erfarenhet av att möta personer med flerfunktionsnedsättning. Det är barnneurolog Ann-Kristin Öhlund med erfarenhet av barn och ungdomar och distriktsläkare Peter Karlin med huvudsaklig erfarenhet av unga vuxna och vuxna personer. Vi har döpt avsnittet till Doktorerna diskuterar. Och samtalet har sin utgångspunkt i handboken som heter Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och som Ann-Kristin Öhlund är huvudförfattare till. Med flerfunktionsnedsättning menas en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning, stora kommunikationssvårigheter och behov av hjälp att tillgodose sina grundläggande behov. Syftet med handboken är att sprida kunskap om den här gruppen och visa att mycket går att göra för att ge möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Rätten till god vård och omvårdnad gäller ju i allra högsta grad de med de största behoven. Jag heter Mona Pihl och arbetar som möjliggörare och praktiker på NKA. Och jag vill nu hälsa dig som lyssnar mycket välkommen och förstås också hälsa de båda doktorerna välkomna. Ann-Kristin och Peter. Berätta, vilka är ni?
Jag heter Ann-Kristin Öhlund och har jobbat större delen av mitt yrkesliv som habiliteringsläkare i Uppsala och i Norrbotten. Och så har jag fått arbeta med Mona under många år, inklusive på NKA.
Jag heter Peter Karlin, jag är specialist i allmänmedicin och geriatrik och har arbetat många år med individer med multisjuklighet eller olika funktionsnedsättningar.
Jättetrevligt att ni vill vara med i det här poddavsnittet. Vi ska ju prata om kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning. Och en anledning till att vi gör det är ju att du, Ann-Kristin, har skrivit och uppdaterat, reviderat en handbok som har just den titeln. Vill du berätta lite om handboken och varför den är skriven och vad du tänker att den ska kunna, hoppas att den ska kunna ha för betydelse?
Ja, grunden till handboken och de föregående upplagorna, det är ju att vi i mitten på 90-talet träffades för att fördjupa kunskapen och söka kunskap om personer med många olika funktionsnedsättningar och den komplexitet som är när man har fler funktionsnedsättning, som vi kallar det idag. Och också att kunskapen måste finnas där personerna, oavsett om det är barn, unga eller vuxen, där de finns. Så att den vänder sig till anhöriga, personliga assistenter, vårdpersonal och andra som träffar de här personerna. Genom åren har jag träffat väldigt många barn och familjer också som har utmanat med frågeställningar och där vi har fått söka kunskap. Och Mona var med ända från första arbetsgruppen som var en tvärfacklig grupp. Sen har den här boken i omvårdnad eller kvalificerad omvårdnad i vardagen omarbetas några gånger, men hela tiden med fokus att förmedla kunskap till så många som möjligt. Och den här boken belyser ju främst medicinsk omvårdnad, men det finns ju också många andra aspekter som är viktiga. Och det som är nytt i den här upplagan är ju att jag tillsammans med kollegor från vuxensidan också har fått med mer av vuxenperspektivet. Även om vi vet att mycket av problematiken både följer med från barnaåren och upp i vuxenlivet, men också förändras när man blir vuxen. Och de varianter som finns av handboken, så är det bara den här tredje som nu finns, som också ligger på nätet så att man kan skriva ut enskilda sidor. Och handboken bygger på de problemområden, kan man säga, eller behovsområden som vi möter. Och där kan man skriva ut ett kapitel eller hela boken. Så att med länkar och hänvisningar till andra böcker och också en hel del filmer och webbinarier, så hoppas vi ju att det tillsammans ska kunna ge en bred och fördjupad kunskap till de personer som är nära. För jag tycker att vi behöver mera samverkan och föra ut kunskapen tillsammans, och så att de här personerna kan utveckla sina färdigheter och må så bra som det går. Men också en tanke att kunna förmedla vad är det för någonting som jag behöver hålla utkik efter. Alltså vilka tecken finns det för att den här personen kanske behöver hjälp med att hosta upp slem eller någonting annat. Och att det också vill ge det perspektivet. Hur kan jag förebygga problem? Inte bara åtgärda dem när de har kommit.
De här vi har utgångspunkten i den här boken, handboken om kvalificerad omvårdnad. Och som läkare, som både du, Ann-Kristin och Peter är, och när ni möter personer med flerfunktionsnedsättning, så har ni ju alla de här olika omvårdnadsområdena att tänka på och ta med i era bedömningar. Skulle du vilja berätta lite, Peter, hur tänker du när du möter en person som har flerfunktionsnedsättning och som kommer med sin personal eller med sina anhöriga? Vad är det som är särskilt viktigt att tänka på i det mötet för att kunna hitta vad handlar eventuella problem om? Hur lägger du upp det?
Ja, något jag slogs av när jag började arbeta med den här målgruppen, det är ju att genom min tidiga liksom läkargärning så var ju fokus mycket på, men vad berättar patienten för mig som läkare? Samtalet mellan mig och patient, det var ju liksom kärnan till bedömningen, och det är så hela läkarutbildningen är upplagd. Och inom allmänmedicinen brukar man säga att ja, men 90% av diagnossättandet, det är samtalet med patienten. Sen är resterande 10% ett blodprov eller en undersökning eller en röntgen. Men kärnan är patientsamtalet, och de fler funktionsnedsatta har ju inte den möjligheten att samtala med mig. Och där ligger ju utmaningen. Och om jag har ett väldigt begränsat sätt att kommunicera med min omgivning, med kroppsspråk, med ljud, med ansiktsuttryck, med det man kan kalla beteenden. Vad betyder det? Och det här jag som läkare då behöver vara väldigt lyhörd med omgivningen kring patienten. Ja, men vad har ni observerat? Vad har ni sett? Vad tror ni? Vad tänker ni? Vad säger er magkänsla er? Och försöka få in alla de här aspekterna i min bedömning. De här ljuden, vad brukar det stå för? Det här ansiktsuttrycket, vad brukar det stå för? Och allt det där måste jag väga in. Så, och då blir det ju ett mer komplext arbete att bedöma även vanliga problem. För att jag behöver prata med många fler personer, jag behöver göra mycket mer undersökningar, jag behöver vara mycket frikostigare med röntgen och blodprover och alla verktyg i verktygslådan.
Du, Peter, träffar ju vuxna personer med fler funktionsnedsättning och Ann-Kristin, din erfarenhet är huvudsakligen från barn. Vad känner du igen i dina reflektioner kring mötet med barn med fler funktionsnedsättning och hur det läkarbesöket, vad behöver du tänka särskilt på när du träffar den gruppen barn?
Ja, det är ju i princip samma sak. Det är barn som inte kan förmedla sig på vanligt sätt, men som har olika mimik, ljud, eller att de som följer med på läkarbesöket berättar om hur det kan ha varit eller hur det är. Och sen om man får följa ett barn under åren så ser man ju, då lär man ju känna det här barnet och ser också själv lite grann om det förändrats på något sätt. Så att det är ju ett detektivarbete, men med hjälp av de anhöriga så kommer man ju en bra bit på väg. Och det är kanske det som är den här utmaningen som verkligen gör det så speciellt att arbeta med de här personerna, för att man måste ta stöd av omgivningen, ta stöd av teamet och sjukgymnast, arbetsterapeut, ibland till och med syskon som kommenterar saker. Och det är ju fascinerande, för att det är så väldigt många personer inblandade. Att det är absolut liknande.
Och en reflektion från vuxensidan där är att när man blir äldre så i allt högre utsträckning så börjar man ju tas om hand om av personal i olika former. Och har man inte god personalkontinuitet eller för låg utbildning på personalen så sjunker kvaliteten på den information jag får som läkare. Så det, man ska inte underskatta vikten av kontinuitet bland personal och vikten av att de är väldigt välutbildade. Ja, men hur funkar kroppar? Hur funkar andning? Hur funkar maga? Hur funkar det att kissa? Allt det här som finns i din bok, Ann-Kristin. Det är väldigt viktigt att personal har basal kroppskunskap.
Precis, alltså det är väldigt viktigt hela vägen, och också att, tänker jag, de som är chefer på olika ställen förstår att det är skillnad om jag kommer med mina eventuella krämpor som kan formuleras i ord, då kan jag göra det själv, men det måste finnas en baskunskap också, som jag sa, om det här förebyggande, att notera om den här personen är på väg åt något håll som vi inte vill och som vi kan åtgärda. För att om man inte har kunskap så vet man ju inte vad man ska titta eller lyssna efter heller. Och kontinuitet och kunskap, det är ju verkligen två oerhört viktiga saker. Liksom att vi som sjukvårdspersonal också får följa den här gruppen som har många olika krämpor som interagerar med varandra och som försvårar omvårdnaden i vardagen och den medicinska bedömningen som vi ska göra. Så att det gäller nog att kanske beslutsfattare också läser handboken.
Och en annan reflektion är att ofta handlar om back to basics. Alltså det basala måste funka. Man måste äta, man måste sova, man måste leva, man måste bajsa, man måste kissa. Därför funkar allt det basala, så mår de flesta människor ganska bra. Och i det basala ingår ju även närhet och relationer.
Ja.
Och jag skulle vilja slå ett slag för vikten av att man på något sätt ändå följer upp på ett strukturerat sätt. Ja, men funkar det basala? Därför eftersom vår målgrupp inte kan tala för sig själva, så är det ju vårt ansvar att se till att maten funkar, drycken funkar, kisset funkar, bajset funkar. Att man har ett system för att hela tiden checka av. Ja, men är allt okej? Okay? Och inte att man har en muntlig tradition inom personalgrupperna. Utan det bör vara på papper så att det är spårbart.
Så det är en typ av verktyg som du vill att man använder sig av också när man kommer till ett läkarbesök, att man har med sig dokumentation om de här basbehoven. Är det så du menar, Peter?
Ja, det är oerhört viktigt. Därför jag kan tänka mig i barnperspektivet, där är det ju, alltså föräldrarna har ju stenkoll. De lever ju med sina barn dygnet runt, de vet ju precis allt. Men har en personalgrupp som roterar på 3 skift, då kan man inte ha stenkoll på allt, utan då är det på skrift som behövs.
Absolut skrifter, för att oavsett vilken personalgrupp det är så är det ju så att man minns inte, och var det nu i förrgår han bajsade, eller var det, när var det och hur var det? Bara sådana basala saker som kan göra att allting blir en ond cirkel. Så att det är skriftligt eller små blanketter man bara har i en pärm och fyller i. Det är en rutin som bör finnas. Och jag tror att många föräldrar faktiskt har det också, för det märker jag ju att de för någon sorts dagbok om det som är väsentligt.
Så det du säger, Ann-Kristin, är att det är det som Peter efterfrågar just med från personalen, men att det är faktiskt gäller föräldrar eller nära anhöriga också, för att man just det här att man glömmer bort hur det har varit. Du pratade tidigare, Peter, om att du behöver som läkare vara frikostig med undersökningar och provtagningar. Vill du berätta lite mer om hur du tänker kring det?
Ja, men ett vanligt problem jag ställs inför det är ju att personen i fråga uttrycker missnöje. Det kan vara missnöje i olika former. Det kan vara att man är arg, olycklig, ledsen, gråter mycket. Något är inte bra, liksom. Och så försöker ju alla i nätverket analysera. Men vad kan det vara? Men man kommer inte, och då kommer man ofta till doktorn med frågan, men är det något fel på kroppen som gör att personen är missnöjd? Och då är det ju väldigt viktigt att man får in all den här dokumentationen. Ja, men hur har det varit med magen? Hur har det varit med nutritionen? Hur är det med fysisk aktivitet? Och hur mår man på daglig verksamhet och så? Men ofta räcker ju inte det, för att är det inte ett akut hälsoproblem, alltså det är ett svårt akut hälsoproblem, då den kroppsliga undersökning jag kan göra med mina redskap och mina händer kommer ju inte kunna se in i kroppen vad är det som kan vara ett problem. Där en persons beskrivning hade kunnat väglätt mig väldigt väl, men som nu inte kommer kunna göra det. Och då kan det till exempel vara att man behöver göra en röntgen av magen för att, ja, men kan det vara en gallsten? Kan det vara en njursten? Kan det vara en svår förstoppning som liksom genererar tillfälliga episoder av svår smärta som ger ett missnöje? Så återigen, detektivarbetet att liksom tänka brett. Vad behöver vi utesluta? Vad behöver vi bekräfta? Vad behöver vi åtgärda? Därför det finns ju åtskilliga exempel på just hur förstoppning har kunnat generera missnöje. Där man upplever att personen i fråga har haft avföring, men det har inte varit tillräckligt med avföring. Så då när man sen väl gör en röntgen så ser man att tarmen har successivt töjts ut och expanderat. Och man hamnar i en ond cirkel av att man bajsar bara lite grann när man behöver tömma tarmen ordentligt.
Jag tänker också på hur kommunikationssvårigheter och att den här personen kan signalera med kroppen att jag mår dåligt eller är orolig, och man kan tolka det som en smärta eller obehag av kroppen fast det här rör sig om att personen inte kan kommunicera eller är orolig över personalbyten eller lokalbyten eller någonting i omgivningen. Eller en del kan ju signalera vad man vill ha, men inte når fram till den andra personen som kanske är ny och inte förstår signalerna. Så att det kanske inte är ett hälsoproblem, utan det är ett relationsproblem eller kommunikativt problem också.
Ja, det är en väldigt viktig aspekt, därför i ett tidigt skede, om inte jag liksom kan identifiera något uppenbart hälsoproblem, då vill jag ha in habiliteringsteamets bedömning. Och då är det ju allt från fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, som får göra sin analys av situationen. För det är komplext. Det ska man ha respekt för.
Ja.
Så det krävs teamarbete både bland de professionella inom regionen så att säga, men också då det här samarbetet som ni betonar med personal ute på boende eller kortis eller daglig verksamhet, men också kanske förskola, skola. Mm. Och inte minst förstås anhöriga. Ett av de områden som du har skrivit om i den här handboken, Ann-Kristin, handlar ju just om förstoppning. Och vi vet att det är ett område som är aktuellt för många personer som har fler funktionsnedsättning. Vad skriver du om i boken om detta, Ann-Kristin?
Ja, jag skriver ganska mycket. Och med hjälp av kollegor på vuxensidan så finns det lite grann om det. Det är kapitel 8 om någon vill skriva ut det. Det är väldigt vanligt hos personer som har någon neurologisk funktionsnedsättning att det också drabbar hela tarmröret. För att det finns ju ett väldigt stort nätverk av nervceller i tarmpaketet, om man ska kalla det tarmpaket. Det går ju från läpparna och till ändtarmen. Och en bristande motorik eller motilitet som det heter i tarmen. Det är väldigt vanligt, så att det kanske är mer vanligt än ovanligt att de här personerna har bekymmer med avföringen. Att den blir torr, hård i magen, svårt att tömma tarmen eller läcker avföring. Det är väldigt många olika varianter på det där. Men att man där också registrerar när det händer att man bajsar. Och jag skulle vilja trycka väldigt mycket på det här att börja när barnen är små, så att det inte blir som det Peter berättade, att tarmen successivt har blivit uttöjd och inte klarar av att tömmas utan samlar på sig. Och där är ju en sån här baskunskap, liksom hur tarmen fungerar och när man får fart på den, till exempel att det är lättare att den tömmer sig efter en måltid, och att vi behöver mycket vätska också i tarmröret för att tarmen ska fungera. Och att även om det är diarré så kan det vara att det ligger en hård klump någonstans högre upp. Och det finns många tecken också som man kan vara iaktta, att barnet kanske inte äter eller kräks eller har ont. Det kan vara svårt att kissa också om det ligger mycket avföring och trycker på. Så att det finns väldigt många olika varianter på det här förstoppningstemat. Men det finns också mycket man kan göra, och med nya medel som inte är så irriterande så kan man också spä på när regelbundna toalettvanor och bra sittställning inte räcker, och vätska, och att det ska vara bra mat. Fibrer. Men äter man inte via munnen så är det ju svårt. Man kan ju inte kanske få i sig tillräckligt mycket fiber så att bakterierna nere i tjocktarmen kan jobba ordentligt. Men det finns också sån mat med olika sorters fiberpreparat som gör att det fungerar bättre. Och så är en sak att röra på sig. Oavsett om det är liggande dans eller vatten, gympa eller bara överhuvudtaget med barn, hopp och bus och lek, och att stå gör ju också att tarmen jobbar lite bättre. Probiotika finns det, bakterier som finns i en del preparat också som gör att tarmbakterierna jobbar lite bättre. Ja, Peter, hur är det på vuxensidan och när vi har försökt så gott vi har kunnat på barnsidan och förebygga, hur blir det sen då?
Ja, det jag skulle vilja slå ett slag för, det är att man använder sig av Bristolskalan, som är ett bra redskap att registrera avföringskonsistens med.
Ja.
Därför, om en person haft avföring eller inte, det är bra att registrera, men vi behöver även veta vad var det för typ av avföring. Därför har man upprepade vattniga diarréer kan det mycket väl vara förstoppningsdiarréer. Mm. Likväl som om det kommer harlortar kan också vara förstoppning.
Mm.
Så att vi behöver Det är det jag vill skicka med här, att nöjer inte med att man registrerar frekvens. Vi behöver veta typ.
Mm.
Och ett problem jag tycker mig märka när man blir successivt äldre, det är att det blir allt svårare att sköta tarmen med enbart det man kallar för bulkmedel, alltså när man tillför medel via munnen eller gastrostomin som på olika sätt gör avföringen mjuk. Ofta så tycker jag mig se att man tappar mer och mer motorisk funktion i nedre delen av tarmen och i ändtarmen.
Mm.
Så många kommer till slut behöva hjälp med regelbundna små minilabbemang eller någonting som stimulerar till tarmtömning.
Mm.
Och jag har många exempel på patienter som har fått bra livskvalitet av att man har regelbundna minilabbemang varannan dag till exempel. För då blir man kontinent och man har en bra tarmfunktion.
Och det gäller ju också barn. Det är väldigt många barn som använder minilabbemang eller till och med lite större för att tömma tarmen och mår väldigt bra av det. Så det är bra.
Sen kan det vara bra att tänka på att om man inte får en bra livskvalitet med de medel som finns till buds för primärvården eller habiliteringsläkare, att man rekommenderar vätska, bulkmedel, lavemang, så finns ju andra behandlingsmöjligheter också som innebär vissa typer av kirurgi. Så har man uttalade tarmtömningssvårigheter och man inte får ordning på det, så ska man inte nöja sig, utan då söker man hjälp på nästa nivå. Och där är det mag-tarmmottagningar eller kirurgmottagningar där det finns andra behandlingar att erbjuda. Till exempel något som kallas för sajtknapp eller appendikostomi, där man kan ge lavemang via en liten kanal som finns på magen.
Då ska vi avrunda det här samtalet doktorerna diskuterar kring kvalificerad omvårdnad i vardagen. Jag vill fråga er båda så här avslutningsvis. Vad skulle ni vilja skicka med och hälsningar till anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning att tänka på inför besök hos läkare eller med vård? Och också, vad skulle ni vilja skicka med till dem som lyssnar, som kanske är vårdpersonal eller läkare? Vad ska de tänka på när de vet att de ska möta en person med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga eller personal?
Ja, det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, skulle jag vilja skicka med. Och det ansvaret åligger ju alla inblandade. Så de som bokar tid behöver vara tydliga med att ja, men här har vi en person som behöver extra tid, behöver extra resurser, för att det kommer ta tid. Ni kommer börja prata med många, ni kommer behöva en lyft, ni kommer behöva tänka mera. Och inom vården måste vi ha förståelse för det här och prioritera det. Och också skapa förutsättningar för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Och vi i vården behöver vara beredda att jobba i stora team, i stora nätverk. Och jobba med kontinuitet. För den åtgärd jag påbörjar kommer jag behöva följa upp. Så det är lika bra att boka in det återbesöket direkt. Så att man bibehåller kontinuitet.
Och jag tänker på samma sak. Vi har ju nämnt både kunskap och kontinuitet. Och så är det här med samverkan. Att inte ha stuprörstänk, utan att man verkligen har den här personen i fokus och tänker vad är bra för den här personen. Så att det kan bli ett bra möte på mottagningen, men också bra liv. Alltså meningsfullt och bra liv med vår hjälp. Där tycker jag att samverkan och färre murar mellan olika både personer och organisationer är en viktig sak som jag vill skicka vid personal. Och till föräldrar, alltså fortsätt att ställa frågor så att kunskapen utvecklas.
Ett stort tack till er båda, Ann-Kristin och Peter, för detta samtal om kvalificerad omvårdnad för personer med flerfunktionsnedsättning. Har du som lyssnat blivit nyfiken på att läsa mer i handboken så är du välkommen att gå in på NKAs webbsida anhöriga.se under område flerfunktionsnedsättning eller bara söka på kvalificerad omvårdnad i sökrutan. Där kan du läsa handboken i sin helhet eller det kapitel som du är intresserad av. Du hittar också en länk där du kan göra din beställning om du skulle vilja ha den som fysisk bok. Podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på denna podd, så tipsa gärna. Thank you.